En rik man möter Jesus och säger: vad ska jag göra för att få evigt liv? Vad ska jag göra? Inte bara liksom för att kroppen och livet här ska fungera, utan vad ska jag göra för att få ett evigt liv? Två olika ord för liv i grekiskan. Ja, håll Guds bud. Ja, allt det har jag gjort, säger mannen. Ja, om du då vill att ditt liv ska bli fullkomligt, så sälj allt du äger och har och ge åt de fattiga. Och mannen gick bedrövad därifrån. Vi läser vidare från Matteus 19. Då sa Petrus: vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade: sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först, och många som är först ska bli sist. Vi ber tillsammans. Herre, kom och tala till oss var och en det vi behöver höra. Viska till oss om nåd och kärlek. I Jesu namn. Amen. Nåd och tjänst. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Vi har en berättelse där Abraham argumenterar med Gud. Men om det finns 100 rättfärdiga i den staden, då kan du väl skona staden, säger Abraham till Gud. Ja, om det finns 100 rättfärdiga, då ska jag skona staden. Ja, men om det finns, nu kommer jag inte ihåg talen riktigt, men 75. Ja, om det finns 50. Ja, om det finns 10. Ja. Då ska jag skona staden. Och här har jag läst om en rabbin som säger: borde inte Abraham ha varit så trygg i sin relation med Gud att han skulle ha fortsatt budgivningen? Om det hade funnits 5. Om det hade funnits 3. Om det hade funnits 2. Om det hade funnits 1. Vad spännande det hade varit om Abraham hade varit så trygg i relationen med Gud och att Gud är god, så han hade fortsatt. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Följ alla reglerna, lev efter lagen. Ja, men allt det har jag gjort. Och då säger Jesus: sälj allt du äger och har om du vill ha ett fullkomligt liv. Tänk om mannen hade sagt: jag kan inte det i egen kraft. Jag kan på ett sätt sälja det mesta, men det är kärt för mig. Eller: det är bara du som kan förvandla mitt hjärta. Vad spännande den berättelsen hade varit. Om mannen hade konstaterat: jag kan inte göra mitt liv fullkomligt genom det jag presterar. Men du kan göra någonting i mig. Men mannen mörknade i blicken och gick bedrövad därifrån. Och lärjungarna säger: vad blir det då med oss? Vi har gett upp allt. Och frågan är ju, tänker de på en lön och vinst här? Eller tänker de på någonting sen? Jesus svarar: i framtiden ska ni få vara med och sitta på troner och döma Och här tänker jag att vi verkligen behöver känna Gud. Därför att om man ska vara med och döma med Gud, då gäller att veta hur Jesus tänker. Hur Jesus dömer. Och här vill jag att det ska börja röra sig i era tankar om nåd och kärlek. Hur ska världen dömas? Med nåd. Med kärlek. Och sanning. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. För han har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Där ska de som tillhör Jesus Kristus en dag få sitta med och döma. I nåd och i sanning och i kärlek. Och kanske att vi också ska säga, vi är ju ändå bara människor. Vi överlåter domen till Gud. Att vi liksom inte griper ögonblicket att ge igen så att säga. Utan att vi förstår, det är bara Jesus som kan döma rättvist. Och en liten ledtråd är ju i sista versen. Att den som är sist ska bli först. Och vi vet att Jesus ställer fram ett barn och säger, här är förebilden. Att den som är minst ska bli störst. Nåd och tjänst. Där vi ibland försöker lägga vårt livspussel. Och det går ju inte. Det stämmer ju aldrig. Antingen att vi inte har alla bitar eller att vi har för många bitar men de är lika viktiga för oss. Så vi vet inte vilken vi liksom ska välja bort. Och då är ju inte nåden den där sista pusselbiten eller hörnbiten. Utan nåden är ju den pusselbit, det i vårt liv som genomsyrar allt. Som förändrar allt, som påverkar allt. I Bibeln så möter vi är och var. Alltså, eller är och gör menar jag. Vi möter är och gör. Och vi kallar dem för Maria och Marta. Maria som lite skönt bara sätter sig ner vid Jesu fötter och är. Är närvarande, är älskad. Och så Marta. Som så många av oss. Som gör och ska prestera. Och liksom leverera. Och Jesus säger. Det du gör är bra. Men jag bedömer aldrig människan. För det hon gör. Utan jag bara älskar. För det som hon är. Kom och sitt vid mina fötter. Och var. Var Maria. Du är. Du är älskad. Synden är inte det vi är, utan det vi ibland gör eller inte gör. Som hindrar oss själva från att möta Gud eller hindrar andra människor från att möta Gud. Hur blir det då med oss? Jaha. Jag tänker att vi behöver tänka att vi är. Som Helena sa i inledningen, är värdefull. Du vet väl om att du är värdefull. Det är där vi lever våra liv. Att vi är Guds älskade, är ögonsten. Och så ställer vi oss till tjänst och vill bidra. Och Rune Wedalén har ju skrivit en liten andaktsbok, att baka pepparkakor med mormor, som ungefär går ut på att Gud behöver egentligen inte oss för världens frälsning. Men han har ändå som en mormor valt att baka pepparkakor med sina barn. Inte för att det blir bättre, inte för att det går fortare, inte för att det liksom blir renare i köket, utan för att relationen finns där. Kärleken finns där. Att vara tillsammans. Så om du mäter dig själv i vad du gör, försök att varsamt flytta över steg för steg till att du är älskad för den du är. Guds ögonsten. Ja, hur blir det då med oss, frågar Petrus. Ja, bara fortsätt vara Guds älskade. Ta emot och lev i Gud med honom. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du älskar oss. Allt det vi är. Och Herre, tack att vi får vara med i ditt rike. Att vi får stå till tjänst tillsammans med dig. För ditt rike, för andra människors skull. För den här världens skull. Herre, tack att du vill verka genom oss i nåd. Och att vi får bli än mer lika dig. Du som säger, jag är. Och så får vi också vara. I Jesu namn. Amen.